Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Decades of Decadence är en politisk samhällsbok av Marco Rubio där han analyserar varför USA, enligt honom, har försvagats ekonomiskt, socialt och strategiskt under flera decennier. Boken är skriven som en ideologisk diagnos av modern amerikansk politik, inte som en akademisk studie, och den riktar sig till läsare som vill förstå hur globalisering, finansialisering och elitstyrning har påverkat vanliga amerikaners livsvillkor. Rubio bygger resonemanget kring fyra bärande delar: bra lokala jobb, stabila familjer, geografiska gemenskaper och en suverän nation. Han menar att dessa grundpelare gradvis har urholkats av beslut som gynnat marknader och institutioner, men inte samhällens långsiktiga styrka. Tillsammans blir boken en kortfattad men tydligt normativ kritik av vad han ser som ett amerikanskt förfall och ett försök att formulera en mer nationellt förankrad väg framåt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur Rubio kopplar samman jobb, familj, gemenskap och nation. Bokens mest centrala idé är att amerikansk styrka vilar på fyra sammanlänkade delar: bra lokala jobb, stabila familjer, geografiska gemenskaper och en suverän nation. Rubio använder den ramen för att visa att samhällsproblem sällan är isolerade. När industrijobb försvinner påverkas inte bara löner och konsumtion utan också familjebildning, lokalt föreningsliv och tilliten till staten. Det är därför boken inte behandlar ekonomi, kultur och säkerhet som separata frågor. Istället menar han att de förstärker varandra positivt eller negativt. Den här modellen gör boken lätt att följa, men den är också normativ eftersom den utgår från att ett gott samhälle kräver stark lokal förankring och nationell sammanhållning. För en svensk läsare kan tankesättet påminna om hur politiska debatter här ofta knyter ihop arbete, social stabilitet och platsens betydelse. Även om Rubio placerar frågan inom en tydligt amerikansk konservativ ram. För det andra, globaliseringens vinnare och förlorare i den amerikanska ekonomin. Rubio hävdar att efterkrigstidens och särskilt den postkalla krigets ekonomiska konsensus gynnade globala företag, finanssektorn och högutbildade eliter, medan arbetare och medelklass tappade inflytande. Han ser utflyttning av produktion, svagare industribas och ett växande avstånd mellan Wall Street och den verkliga ekonomin som kärnan i problemet. Poängen är inte bara att vissa jobb försvann, utan att själva samhällskontraktet förändrades. När lokala arbetsmarknader bryts ned blir det svårare att bygga stabila familjer och livskraftiga orter. Boken argumenterar därför för att ekonomisk effektivitet inte kan vara det enda måttet på framgång. Den måste också vägas mot långsiktig nationell motståndskraft. Här blir Rubio kritisk mot en politisk klass som enligt honom ofta har accepterat nedläggningar och beroende av importer som ett naturligt pris för tillväxt. I svensk kontext kan detta läsas mot erfarenheter av industriförändringar, regional ojämlikhet och debatten om vad som händer när stora beslut fattas långt från de platser som påverkas mest. För det tredje, den kulturella kritiken av familj, gemenskap och tillhörighet. En annan viktig del av boken är att Rubio inte bara ser den amerikanska nedgången som ekonomisk utan också som kulturell och social. Han menar att många elitmiljöer har normaliserat idéer som försvagar familjen som institution, ersätter fysiska gemenskaper med digitala nätverk och gör nationell lojalitet mindre legitim. I hans tolkning har sådana idéer inte bara förändrat värderingar utan också gjort människor mer ensamma, mer rotlösa och mindre benägna att känna ansvar för platser och andra människor. Det är därför boken återkommer till vardagliga sociala strukturer som en politisk fråga, inte en privat detalj. Rubio försöker visa att kultur inte är något frikopplat från ekonomi och makt, utan något som formar hur ett samhälle klarar kriser. Perspektivet är tydligt konservativt, men det ger också boken en social analys som går längre än ren marknadskritik. För läsare som följer svenska diskussioner om ensamhet, tillit och civilsamhällets roll finns här en igenkännbar, om än mer nationalistiskt formulerad, oro över vad som händer när gemensamma normer försvagas. För det fjärde, teknokrati, elitstyre och minskat förtroende för institutioner. Rubio riktar hård kritik mot det han uppfattar som teknokratiskt elitstyre, alltså en politik där experter, storföretag och etablerade institutioner får tolkningsföreträde framför vanliga medborgare. Han menar att detta har skadat förtroendet för demokratiska institutioner eftersom många upplever att besluten fattas långt från vardagslivets verklighet. I boken kopplas detta till olika kriser, som finanskrisen, pandemin och kulturella konflikter, vilka han ser som symptom på en djupare systemsvaghet. Resonemanget är att när eliter blir alltför säkra på sina modeller och sina sammanflätade intressen, tappar de förmågan att se konsekvenserna för vanliga familjer och lokalsamhällen. Rubio vill därför återföra politiken till mer ansvar inför nationens konkreta behov. Det gör boken till en kritisk läsning av modern förvaltning och expertmakt. Samtidigt är det också en av dess svagheter, eftersom argumentationen bygger mer på sammanfattande tolkningar än på systematisk empiri. Ändå är temat centralt för att förstå bokens politiska drivkraft och dess misstro mot den samtida amerikanska eliten. Slutligen, en programmatisk väg tillbaka till industri, samhälle och suveränitet. Boken slutar inte i kritik, utan försöker formulera en politisk riktning framåt. Rubio förespråkar en tredelad agenda som ska återuppbygga inhemsk industri och innovation, stärka familjer och lokalsamhällen samt föra en mer suverän utrikespolitik. Den ekonomiska delen handlar om att göra USA mindre beroende av utländska leveranskedjor och mer kapabelt att producera strategiska varor hemma. Den sociala delen betonar skatt, utbildning och politik som underlättar familjeliv och lokal stabilitet. Den utrikespolitiska delen utgår från att nationell säkerhet och demokratisk trovärdighet kräver tydligare prioriteringar i förhållande till rivaler som Kina. Det här gör boken praktisk i sin egen genre, eftersom den vill vara en handbok för politiskt tänkande, inte bara ett klagomål över samtiden. För svenska läsare är det särskilt intressant hur starkt Rubio kopplar ihop inrikespolitik och geopolitik. Han ser inte nationell styrka som en abstrakt princip, utan som resultatet av att industri, samhälle och säkerhet drar åt samma håll. Sammanfattningsvis, Decades of Decadence passar bäst för läsare som är intresserade av amerikansk politik, konservativ idédebatt och kritiken mot globaliseringens sociala följder. Den ger särskilt mycket till den som vill förstå hur en republikansk senator försöker formulera ett sammanhängande svar på frågor om industrinedgång, familjeförsvagning, institutionsmisstro och stormaktsrivalitet. Praktiskt sett erbjuder boken en tydlig ram för att tolka samtida amerikanska konflikter, även när man inte håller med slutsatserna. Intellektuellt är den användbar eftersom den binder ihop ekonomi, kultur och säkerhet i en enda berättelse, något som många liknande politiska böcker gör mer fragmentariskt. Det som främst skiljer den från andra böcker i genren är dess fyrdelade analys av nationell styrka och dess försök att göra en konservativ agenda systematisk snarare än enbart reaktiv. Samtidigt bör läsaren vara medveten om att boken är mer argumenterande än empiriskt driven. Just därför fungerar den bäst som en ideologisk kompass och som ett exempel på hur samtida amerikansk högerpolitik försöker omdefiniera vad nationell återhämtning innebär. Om du vill stödja Marco Rubio, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!